Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Välkommen till Docs podcast. Det här är ett specialavsnitt som spelades in på bokmässan i Göteborg tidigare i år. Gäst är Gunilla Granqvist. Gunilla Granqvist är reporter och redaktör för Aftonbladets framgångsrika kriminalmagasin Mord och mysterier. Ni vet den där tidningen som man kan köpa vid kassan i mataffären. Det är en jättesuccé, så det är väldigt roligt att få tillfälle att prata med henne. Det blev ett samtal om vår fascination av begreppet ondska, om läsarkärlek och om att ibland ska man gräva just där man står. Och vi inleder med att prata om ett reportage där Gunilla gjort just så, grävt där hon står. Historien om ett brott och de som blev kvar, heter den. Bakgrunden är en händelse för 30 år sedan. När Gunilla som tonåring en kväll hör radionyheterna rapportera om ett knivdåd på en nattbuss i Solna. Det var hennes bästa vän, Patrik, som hade blivit knivmördad. Nu, 30 år senare, sökte hon upp Patriks mamma. Ja, varsågoda. Nu kommer specialavsnittet från bokmässan 2018. Välkommen till Docs-podden, Gunilla Granqvist.
Tack så hemskt mycket.
Du är inte bara redaktör, utan du är också skribent.
Jajamän.
Du skriver väldigt mycket i den här tidningen själv.
Ja.
Faktiskt lite grann på din egen begäran har vi bestämt oss för att vi ska börja med att prata om en speciell artikel. Och den här artikeln skrev du...
Förra året.
Ja.
Det slog mig förra sommaren när jag höll på med ett nummer. Så slog det mig helt plötsligt att herregud, det är 30 år sedan. Och det som hände då, jag var 18 år gammal. Jag hade precis flyttat hemifrån och hyrde ett litet rum i Sundbyberg. Som man gör när man inte har någonstans att ta vägen. Och fick höra på nyheterna. Och jag vet inte varför jag loggade in det där i huvudet någonstans. Att tänk om det här är någon jag känner. Det var en väldigt förflugen tanke som jag inte riktigt kunde förstå då var den kom ifrån. För att jag kände ingen människa som bodde i Solna. Jag kände ingen i Sundbyberg heller för den delen. Och... Sen åker jag hem till Bålsta där jag växte upp några dagar senare och får ett telefonsamtal från en gammal klasskompis som berättar att det där i Solna, det är din kompis Patrik. Och jag släpper allting, jag springer, jag har minnesluckor ifrån den här händelsen när jag får det här beskedet att det här var en av mina bästa vänner som hade varit på den här nattbussen och fått en kniv i bröstet och miste livet. En tidig morgon. Och den där händelsen har alltid funnits med mig. Alla dessa år så har Patrik funnits med mig. Han kallade mig för sin lilla syster. Vi var väldigt nära på det sättet. Vi hade en väldigt gullig relation. Jag är lite syskonlik på något sätt. Så att den här händelsen har alltid följt med mig. Och då när jag insåg att herregud det är 30 år sedan så började jag tänka på Patriks mamma. Och på Patriks lillebror. Så jag tog helt enkelt med lite darrande händer så tog jag reda på hennes telefonnummer och ringde upp henne och frågade om hon ville ställa upp på en intervju och prata om våra gemensamma minnen utav händelserna runt omkring det här och hur vi kände runt omkring det här när vi fick beskedet om vad som hade hänt och om följande rättegångar och så vidare. Och det ville hon till min stora glädje. Det blev ett väldigt, väldigt fint möte. Och väldigt ledsamt möte också. Patricks mamma Birgitta, hon grät och ja, jag hade ju väldigt nära till tårarna jag också. Och vi...
Men ni hade inte träffats någon gång under de här 30 åren?
Nej, utan sista gången jag mötte henne, det var på begravningen. Vilket naturligtvis var en fullständigt vidrig och sorgsen begravning. För han skulle ju inte vara där. Han var ju precis i början av sitt liv. Han hade precis börjat jobba som väktare och han hade börjat flytta hemifrån. Och han var väldigt positiv och glad och... Och sen så kommer det här och bryter hans liv mitt i steget, så att säga. Några förflugna ord på en nattbuss och något gruff emellan människor som var missförstånd. Också en person då som bär en kniv på sig som stöts in i Patricks bröst och han förblöder kort därefter. Så jag hade inte träffat Birgitta då på 30 år. Hon var väldigt, väldigt sig lik och vi konstaterade att vi var ju väldigt, väldigt oss lika fortfarande. Och jag bad henne om ursäkt faktiskt också för att jag var 18 år. För hon hade uttryckt det där att hon ville att vi vänner skulle inte, att vi inte skulle känna oss främmande utan hon ville att vi skulle komma och hälsa på. Att någonting utav Patrik fortfarande skulle finnas kvar. Att vi skulle komma och ta en kopp kaffe eller något sånt där. Men när man är 18 år så begriper man inte riktigt sånt. Utan man känner sig lite i vägen och man vill inte störa. Man tycker att man påminner någon om
Men du skriver om det väldigt fint. För det här är ett reportage då, som också går att lyssna på nu, i Storytel-appen.
Ja.
Och vad heter reportaget?
Historien om ett brott och de som blev kvar.
De som blev kvar.
Ja.
Och där skriver du väldigt fint om hur hon... Hur ni inte vågade. Att ni kände att ni var i vägen. Att ni inte ville ge er tillbaka. Eller
det var väl snarare... Ja, dels det var ju min känsla då. Ja. Mest för att jag var så ung och oförståndig. För man vet ju idag att vad det där hade betytt för henne egentligen, vad det var värt. Men det som Birgitta berättade för mig som jag tyckte var väldigt plågsamt faktiskt, det var det att människor runt omkring Birgitta, som var grannar till Birgitta och familjen och som mycket väl kände Patrik, att de vek undan. Att de kunde byta sida på trottoaren om de mötte henne för att de inte visste hur de skulle bemöta henne. Hela hon blev liksom, vad ska man säga, hon blev som smittad av den här händelsen så att de kunde inte möta henne riktigt. De visste inte vad de skulle säga och jag tyckte det var så fruktansvärt sorgligt för att hon behövde stöd, hon behövde mänsklig närhet i den här tiden. Naturligtvis.
Fanns det någon annan som runt omkring henne? Ja. Fick hon någon hjälp från...
Ja, hon fick... Alltså det här är då 1987 som det här sker. Och tyvärr... Vi har blivit bättre idag, men tyvärr på den tiden så var krishanteringen väldigt dålig. Så det Birgitta berättar för mig är att när... Hon har pratat med polisen när hon har varit på sjukhuset och förstår att Patrik är död. För det är polisen som närmar sig henne och berättar det för henne att han är död. Så får hon polisernas telefonnummer, åker hem efter det och sitter uppkrupen i sängen med polisens telefonnummer knutet i handen och det är hennes enda livlina, säger hon, ut till omvärlden. För hon får inte något erbjudande om krisstöd. Och snart så ska Patricks bror, lillebror, komma hemifrån en skolresa och han vet inte om det här alls. Så kan du tänka dig dels hennes förlust som mamma och sen också lillebror Benjamin som ska komma hem och som hon ska berätta det här för. det är så att hjärtat går sönder.
Och det här visste inte du då? Nej. Du var ju någon helt annanstans. Du var 17 år och din vän hade blivit dödad.
Ja, precis. Jag visste ju inte någonting om det. Utan i den åldern så är man ju väldigt uppfylld av sig själv på något sätt. Och man är ju uppfylld av sin egen sorg och smärta. Och lider förstås med Patricks mamma och Patricks bror. Men man tar inte riktigt, man förstår inte riktigt. Nu kan man liksom leva sig in i den här, hur hon måste ha hanterat det här. Mm. Liksom.
Men nu kontaktade du henne 30 år senare i egenskap av reporter.
Precis.
Och hur var hennes känsla, att du hörde av dig, det måste ju ha varit fantastiskt, antar jag.
Ja, jag var väldigt orolig först när jag ringde, för vi hade inte pratats vid på 30 år. Och jag tänkte att jag ville verkligen inte... Jag ville närma mig henne med oerhörd respekt och försiktighet.
Jag tänker att också en sak att du hör av dig, det måste ju bara vara positivt, kan man ju tänka. Mm. Men att du också ville skriva om det.
Ja. Nej, hon sa väldigt snart att ja, det vill jag göra. Det vill jag göra. Och vårt första samtal varade ganska länge och vi började genast prata om det här, både hon och jag. Om olika tankar vi hade haft. Och så att det fanns ändå någonting, det fanns någonting väldigt skönt för både henne och mig att prata om våra gemensamma upplevelser. Och hon blev glad också över att det inte bara var hon som fortfarande mindes Patrik. Utan att hon hade blivit väldigt glad över att jag hade ringt och skrivit. Att...
Nej, vet du vad? Nu ska jag rätta dig.
Mm.
För hon blev inte väldigt glad.
Nej, inte hon blev inte
för
väldigt glad.
För det är det
glad.
Som är en av de fina sakerna i det här reportaget. Mm. Att hon säger att hon blev lite glad.
Mm. Jo.
Mm. När du ringde.
Ja, det är helt sant.
Och vad vittnar det om, att hon blev lite glad?
Ja. Hon berättar ju det i reportaget om att... att efter den här händelsen så har det präglat henne så. Att hon har en dysterhet med sig. Hon har någon form... Ja, det är inte så konstigt, men det lämnar henne liksom inte. Det är som en skugga som är intill henne på något sätt. Så att det är helt rätt. Hon blev lite glad över att det inte bara var... Att det var flera som faktiskt mindes Patrik.
Ja, att han inte bara...
Att han var bortglömd och... Ja. Uppslukad utav ut i evigheten på något sätt.
För att det här är ju en händelse som du skriver om, den här slags händelser och rapporter varenda dag i ditt yrkesliv. Och bakom varje sån här händelse så finns det ju ett helt liv. Och många andras hela liv också.
Ja.
Men vad var det som hände då? Vad hade hänt, Patrik? Har du fått veta något mer om det?
Då är det ju så att eftersom... Då när det hände så var jag ju inte reporter eller journalist. Utan när jag väl fick klartecken ifrån Birgitta att vi gör den här intervjun, vi gör det här jobbet. Och så tog jag ju reda på domen. Och fick läsa utdrag ur rättsläkarens protokoll och så vidare. Och olika förhör. Och fick ju först då också namnet på förövaren som hade gjort det här mot Patrik. De hade åkt nattbuss hem efter att ha varit ute på krogen. Och Patrik hade varit tillsammans med sin flickvän och två vänner från jobbet. Och sen hade det varit tre stycken killar på bussen som hade trott att de pratade om någonting som de inte gillade. De hade fått för sig att de hade pratat om rasism ur ett positivt hänseende, vilket inte alls stämde, utan de hade ju missförstått alltihopa. Jag tror snarare att det var så att de förmodligen var lite grann ute efter att bråka, eftersom de ju också var beväpnade. Och det var inte bara förövaren som var beväpnad, utan ytterligare en person hade en batong med sig. Så de kliver av bussen i Solna samtidigt. Och tre manspersonerna följer efter Patrik och hans kompisar. Och sen gör de utfall. De börjar bråka sinsemellan lite grann. Och Patrik får ett slag med en fjäderbatong bakifrån, strax över halsen, så han faller ihop. Strax därefter så kommer han upp på fötter igen, han reser sig och vrider sig om, och då kommer förövaren, en utav killarna har alltså tagit upp en kniv som han stöter rätt in i Patriks bröst. Under rättegången så hävdade han att Patrik hade en pistol, att han trodde att Patrik hade en pistol, och att det han försökte göra var helt enkelt att avvärja det här pistolhotet då, så han hade siktat mot armen, sa han under rättegången. Men just då så hade Patrik vänt sig om och kniven stöttes istället i sin fulla längd in i hans bröst. Och Patrik faller ihop, går ett par meter. Han går ett par meter och sen faller han ihop och förblöder helt enkelt. Ganska snart. De försöker stoppa blodflödet med en strumpa, tror jag. Förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Men det är väl det som sker rent tekniskt, så att säga, vid själva dådet.
Du skriver någonstans att det finns så mycket tänk om och tänk om. Då hade det kunnat bli annorlunda. Mm. Men just att det var en så varm natt.
Ja. Det där är ju någonting som Birgitta sa till mig också. Att, men tänk om det bara hade varit lite kallare. Så att han hade haft en skinnjacka på sig. För att om man hade haft det så kanske det där hade dämpat kniven lite. Det här, det är de här tänk om. Hon visade mig också, finns faktiskt ett sista fotografi taget på Patrik samma kväll innan de ger sig ut i nöjesnatten. Som, han var otroligt söt, Patrik, en väldigt söt kille. Och Birgitta, hon var lite sådär, men titta på det här fotografiet, ser han inte ledsen ut? Mm. Nej, men han ska nog bara vara lite cool, Birgitta, det är nog inte så. Jag tror inte alls att han var ledsen. Men ser han inte lite ledsen ut? Alltså det är många av de här signalerna, precis det som finns kvar så att säga, som man förhåller sig till. Ja, men hur ser han ut egentligen? Var han verkligen glad när han gick ut den här kvällen nu? Säg att han var det. Men hur som helst, det vi pratade om också, och det, jag fick ju ett namn på förövaren i och med att jag fick ut domen från stadsarkivet. Och jag har ju tidigare aldrig funderat på vem personen i fråga var. Han dömdes ju till 1 år och 2 månader för dråp.
Det låter inte mycket i mina öron.
Nej, det gör det inte. Men han var väldigt ung också. Som sagt, jag har inte brytt mig om vem det var, men nu hade jag helt plötsligt ett namn. Och eftersom jag nu är journalist så kan jag liksom inte riktigt låta bli. Så jag har ju, inte så att jag har kollat upp honom, men jag är ändå, man går ut och tittar på Facebook och ser hur ser han ut egentligen. Mm. Vad pysslar han med?
Och vem är det då?
Ja, det säger jag ju inte.
Nej, det behöver inte säga hans namn. Nej. Men är han kvar i brottslighet?
Nej,
eller?
Nej, det är han inte. Nej, han verkar leva ett alldeles högst normalt liv. Så att det är ju bra.
Ja, man får bära med sig det här han också.
Exakt. Och, så jag funderade ju också på det där i samma veva. Hur tänkte han? Mm. Tänkte han på att det var 30 år sedan?
När det här hände, blev det mycket rabalder i pressen? Var det här någonting som skrevs om i tidningarna?
Ja, det blev väldigt uppmärksammat. Och det var faktiskt Patriks mamma som också var ganska drivande i det. Därför att det blev en lagändring efter Patriks död, och det innebar helt enkelt att det blev förbjudet att bära kniv på allmän plats. Uh-huh. Så att det blev en lex Patrik, kan man säga, efter det. Så det kom, det lilla goda som kom ur den händelsen var det. Men det var en ganska stor nyhet. Det var en ung person och det var ett våldsamt brott helt enkelt. En människa förlorar livet på ett väldigt dramatiskt sätt.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Som vi nämnde inledningsvis är det här egentligen ett lite annorlunda reportage än de som du dagligdags jobbar med i tidningen.
Ja, eftersom det här finns en personlig koppling till mig, så var det ju ett annorlunda reportage.
Ja, dels det, absolut. Mm. Och hur kändes det förresten?
Jag tyckte att det kändes ju lite grann faktiskt som att jag fick någon form av terapi också utav att träffa Birgitta själv. Att prata om det här.
Men du var 18 år när det hände?
Ja.
Och då antar jag att du gick på gymnasiet och visste inte vad du skulle göra när du blev stor och så vidare?
Nej, jag hade precis slutat min yrkesutbildning och hade flyttat hemifrån med ett paket knäckebröd under armen ungefär, in till ett litet rum på 11 kvadrat. Så att jag hade precis börjat min lärlingsperiod som typograf.
Jaha. Men nu är du journalist. Tror du det här kan ha påverkat dig i ditt yrkesval?
Det vet jag inte om det har gjort. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på krimjournalistik. Ända sedan jag var liten faktiskt. Jag har vuxit upp med att läst bägge kvällstidningarna samt Dagens Nyheter. Så att krimjournalistiken har liksom funnits med ända sedan barnsben och fascinerat mig också. Mm. Så jag kan inte säga att det direkt påverkade mitt yrkesval. Men det kom ju tillbaka i samband med mitt yrkesval.
Och då... Nu gör du den här tidningen, Mordmysterier.
Ja.
Och du får säga det igen. One-shot-redaktör.
One-shot-redaktör. Det låter ju lite sådär halvcoolt amerikanskt. Varför kallar man det för det? Ja, det är terminologin inom pressen kan ju vara lite snårig ibland. Men det är helt enkelt utgivningar som inte sker med... samma typ av periodicitet som en månadsbilaga eller en veckotidning eller så, utan den kommer ut lite då och då.
För oss som inte pratar journalistiska så kan man säga att det är ju, när vi står i matkön och ska betala, så har Aftonbladet och även andra tidningar såna specialmagasin.
Exakt.
På olika teman.
Precis.
Och när det är Aftonbladets kriminalbilaga med djup, liksom, då är det du som gör den tidningen.
Jag gör den helt ensam faktiskt.
Helt ensam?
Ja, inte helt ensam. Jag skriver ungefär en tredjedel av materialet. Sen har vi använder jag mig av Aftonbladets krimreportage som har publicerats tidigare, en del utav det. Nyskrivna kröniker från våra andra krimjournalister på tidningen. Med deras mer personliga tilltal. Mm. Det är det jag är ute efter lite grann. Jag vill inte grotta ner mig för mycket i detaljer kring brott. Utan jag tänker mer att jag vill ha reda mer på drivkrafterna. De personliga relationerna och de psykologiska perspektiven. Det är det som fascinerar mig.
Men skiljer sig det vi får läsa i din tidning från det som vi läser i Aftonbladet, den dagliga utgåvan? i stil och tilltal? Och...
Ja, det ska jag säga. Eftersom jag befinner mig inte i nyhetsfåran. Jag behöver inte tänka på att nu är det den här rättegången som avslutas om det och det. Eller nu levereras det här domslutet. För det publiceras ju på Aftonbladets sajt och i Aftonbladets huvudtidning. Med så som det ska vara. Det vill säga, det är rent nyhetsarbete. Mm. Det jag gör, det kan vara så att jag plockar upp gamla fall. Gamla cold cases till exempel, gamla kalla fall som inte har lösts. Eller det kan vara internationella historier också. Jag är ganska mycket i utlandet och tittar på mystiska fall som har kommit upp och sådär, eller historiska mystiska fall sådär.
Hur går du tillväga när du säger du kollar upp? Mm. Hur går du tillväga?
Ja, jag skannar ju av. Jag skannar ju av internet. Jag är ju som en haj där alltså. Jag kollar av, jag läser ju mycket utländska medier då för att hitta case som jag tycker är intressanta. Och sen väldigt mycket krimdokumentärer, utländska krimdokumentärer. Många gånger kan det faktiskt också vara så att det finns... historier i ens närhet som man på något vis väntar nu. Hur var det här? Så i nästkommande nummer så har vi en väldigt lång artikel om ett olöst dubbelmord som ägde rum i Bagarmossen 1990. Och det är inte många som minns det. Mm. Men vi kommer att ha en djuplodande artikel om vad det var som ägde rum före och efter det dubbelmordet 1990.
Och vad är det som gör, du säger du vill hitta liksom historien bakom, drivkrafter, men hur känner du igen ett, det här låter ju helt bizarrt när jag säger, hur känner du igen ett bra brott? Men du får förstå mig rätt.
Ja, men alltså vi kan ju ta ett exempel då. Varför inte ta sommarstugemordet?
Ja, men det är bra. Gåtan Johanna Möller.
Precis.
För den är ju högst aktuell.
Den är väldigt, väldigt aktuell. Alltså just det är Oisin Cantwell som har skrivit det på Aftonbladet då. Det är en djuplodande artikel om den, om Johanna Möller och mer en psykologisk profil på henne. Hur blev det så här och vem är egentligen Johanna Möller? Och nu är hon ju superaktuell i och med att Nils Bergman har den här dokumentärserien på SVT som är mycket, mycket välgjord tycker jag. Och här har vi ju då ett klassiskt exempel skulle jag säga på ett spännande kriminalfall. Det har alla ingredienser helt enkelt. Det har manipulationerna. För här är Johanna Möller, hon är mästerlig på att manipulera sin omgivning och sin närmaste familj. Det är utan tvivel. Hon lyckas ju till och med få Mohammad Rajabi att genomföra det här mordet och mordförsöket. Eller det som blev ett mord och ett mordförsök. Hon är väldigt pengadriven. Sen är hon kvinna, dessutom. Och det, jag skulle lägga till en sak här. Jag har inte läst någon kommentar om det faktiskt, men Johan Kroneman som jag gillar väldigt mycket som skriver i DN och skriver sina tv-kolumner, han hade ondgjorde sig lite grann över Nils Bergmans program i SVT och tyckte att nu har ju krimjournalistiken blivit så fiktionaliserad så att det närmar sig drama. Att han menade på att vi måste sansa oss lite. Det här kan ju inte, det här är inte helt okej ungefär. Men samtidigt så tänkte jag sådär, men hur kan man behandla det annorlunda eftersom hela Johanna Möllers historien är ett drama. Det innehåller alla beståndsdelar utav ett drama.
Men jag tänker också, för det kommer jag ihåg när vi började och vi skulle göra de första, så pratade du om också, för där är Johanna Möller ett bra exempel, att, och det här var ju då var tidigare, var är vi nu? Ja, i våras kanske, då när vi började planera det här. Då sa du att det är för tidigt med Johanna Möller. Det finns också en faktor som du ska ta hänsyn till, vad som du tror funkar i din tidning i relation till dagstidningen, är att det inte ska vara för nytt. För då går det där och då vill man inte...
Exakt.
Och det känner ju vi att det är precis samma sak med Docs här. Att nyhetsvärdet är det inte, utan det är nästan när man redan tror att man har hört allt.
Exakt.
Då vill vi ha lite mer och lite djupare.
Det är då man vill ha analysen, ja. Mm.
Men vilka är de då, eller vi? Eller? Vilka är dina läsare? Vet du det?
Jag är ju världens bästa läsare, skulle jag säga. De skickar mejl. De ringer ibland, gör de också. Och det de ondgör sig över då, det är att de inte vet när nästa nummer kommer. Vilket jag älskar dem för. Många hör av sig och undrar ifall de har missat ett nummer. Och snälla, kan de få tag i det? Och det är självklart att Mord och Mysteriets redaktion då, det vill säga ja, vi måste ju tillgodose våra fantastiska läsares behov, så att de får ju då ett tidigare nummer utifall att jag har ett. Men de som läser min tidning är lite psykologer, det är en del branschfolk, andra krimintresserade, vilket är väldigt många, och en stor andel kvinnor. Jag skulle nog, om jag får gissa själv, skulle jag tro att merparten av Mord och Mysteriets läsare är kvinnor.
Det som är läsning överhuvudtaget, texter.
Ja.
Ja. Men för då kommer vi in på ett väldigt intressant ämne. Nämligen kriminaljournalistik för kvinnor kontra, eventuellt bara kontra, eller om det nu finns någon skillnad i kriminaljournalistik för män.
Ja,
har du några tankar kring det?
Ja, jag kan väl säga så här att man kan i alla fall se att det har funnits det rent historiskt. Jag hade gjorde en intervju med Hazaro för ett par veckor sedan, som kommer komma i nästa tidning. Men han pratade lite grann om hur han kom in på krimjournalistikens bana och var han började någonstans. Och det var tidigt 80-tal, och då sa han, menar han på att då befann sig ju krimjournalistiken i det var ju alltså i källaren liksom utav press ungefär. Det var snaskiga krimhistorier blandat med lite nakna tjejer ungefär. Och att när de startade Efterlyst så ville de ju då putsa upp krimjournalistiken och ge den en större dignitet, så att säga. Och jag tror nog att det är så också att krimjournalistiken har mognat på något sätt och fått lite mer kvinnliga förtecken. Vi är inte intresserade av att skriva om snaskiga detaljer, för det berör en illa bara. Det är inte det handlar om, utan vi är mer intresserade av de personliga relationerna och vad som får en människa att kunna genomföra ett sånt här, ett våldsbrott. Hur har det gått till? Särskilt då de som Johanna Möller till exempel, för att återknyta till det.
Det känns ju ändå obegripligt. Kan vi försöka förklara och förklara?
Hon kommer ju från
en dröm ur den aspekten.
Ja, hon kommer ju från en... Hon har ju haft en bra uppväxt. Hon har skött sig bra i skolan. Jag menar, hon har utbildat sig och hon har... Alltså, så att
hon har inte visat några yttre tecken på galenskap.
Exakt, precis. Det har inte funnits liksom några tendenser till att hon skulle genomföra någonting sånt här. Och det är nog, jag skulle nog säga att det är de fallen som krimjournalistiken 2018 mest som man blir mest nyfiken på faktiskt. Det är ju de här fallen där människor som fram till en viss punkt har levt ett välordnat och normalt liv och sen helt plötsligt bara flippar och gör någonting som är ofattbart. Det är ju någonting man vill läsa om.
Ja, och fler och fler. Och kriminaljournalistiken har ju nu kommit upp i källaren, kan man väl lugnt säga. Och true crime, vilka vi ju kallar det nu.
Exakt.
Så det är ju bara det är tidningar, det är böcker, det är tv-dokumentärer, radiodokumentärer,
poddar.
Alltså det verkar som att efterfrågan bara växer och växer och växer. Och vad beror det på, tror du?
Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Jag har ingen riktigt svar på det. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på det. Det kanske säger någonting om vårt samhälle som vi lever i. Det kanske säger någonting om vår samtid. Men vad svaret är på den frågan?
Men kanske svaret ligger i oss själva då, Gunilla. Både du och jag gillar ju... Alltså jag är ju target group number one för din tidning.
Ja, ja.
Och du själv säger att du också älskar...
Ja.
Varför gör vi det då? Varför gör du det?
Ja, nej, men jag vet inte det. Alltså, det kan ju räcka med hur jag beter mig på mitt arbete.
Vad menar du?
Nej, men att det är... När jag kommer på några detaljer som jag tycker är oerhörda, som ger mig liksom ståpäls över att herregud, hur kan hon bara göra så här? Då vänder jag mig till min kollega och säger, men gud, har du hört det här då? Och sen sitter vi och diskuterar där en stund. Nej, men hur kan man bara, nej men å ena sidan då. Och sen, nej men det där. Alltså det är ju liksom en fascination över det mörka i människan. Och den tror jag har funnits där i alla tider.
Det kanske är samma mörker som vi liksom på något vis gottar och skyddar oss mot som man gjorde förr med vättar och troll och väsen och övernaturligheter och guds och ilska, jag vet inte vad.
Ja.
Att nej, det är men något det... mänskligt behov att på något vis hålla någonting stången genom att gräva i det.
Ja, alltså så kan man ju för sig säga. Om jag återkopplar till det som Kronemann skrev i sin tv-krönika då, om att krimjournalistiken har blivit så fiktionaliserad och att vi gottar oss åt det här på något sätt, gemene man, och vad säger det om oss? Men då kan man ju också replikera det där med att på 1700-talet så var det ett lördagsnöje att titta på avrättningar i Stockholm till exempel. Det är inte så att vi har blivit värre, det tror jag inte. Men visst kan det vara så att det finns en fascination och att man vill på något sätt hålla mörkret lite grann ifrån sig. Men det kan också vara så att vi försöker hålla mörkret som vi har inom oss själva lite grann ifrån oss själva, om du tänker. Det är någonting jag brukar fundera ganska mycket på. Att jag funderar på de här fallen där någon begår ett våldsbrott till synes utan några tidigare varsel om att någonting skulle ske. Som har levt helt normala liv. Men skulle inte de kunna vara jag då? Mm. Eller skulle det kunna vara du? Vilken typ av mörker har vi inom oss själva? Vilket typ av mörker skulle kunna manifestera sig vid omständigheterna var de rätta, så att säga? Så att jag tror också att man kan nog hitta någon form av obehaglig klang i sig själv också. Vi är ju inte bara svarta och vita. Vi har ju en del godhet i oss, vi har en del ondska i oss. Alla människor har det. Lite till mans, helt enkelt.
Uppenbarligen så har ju vi, och vi blir allt fler som har ett sug efter det här och är ju nästan ett behov av det. Och i alla fall, efterfrågan är ju väldigt stark.
Mm.
Men jag tänker, det finns ju några etiska saker. Du måste ju brottas med det ganska dagligdags. Att å ena sidan verkligen inte dramatisera, för det behöver vi inte. Men ändå, det måste ju bli bra berättat och man måste få någon slags begriplighet i det. Och å andra sidan så finns det ju då, som Patriks mamma, så har vi då de anhöriga.
Just det.
Det här måste vara någonting som du brottas med dagligdags, hur ska du göra de här avvägningarna?
Ja, men där känner man ganska instinktivt, just när det gäller anhöriga så måste man förhålla sig med allra största respekt. Och det har även hänt att jag har kontaktat till exempel bildbyråer i Sverige som vid något tillfälle hade lagt ut bilder på ett offer ur polisens förundersökning. Och det var inte mitt jobb att kontakta dem och säga åt dem att ta bort den här bilden, men jag gjorde faktiskt det. För att,
den låg öppen ute på en bildbyrå?
Ja, den låg öppen ute på en bildbyrå till försäljning och jag kände själv i magen att det här är inte...
På ett offer?
Ett offer. Ja, exakt. Ett offer. Naken. Och jag tyckte det var så fruktansvärt själv när jag såg den här bilden och hon har anhöriga. Så att jag ringde och sa till dem helt enkelt att det här är inte okej. Ni vill inte ha den här bilden på er sajt. Det här ser hemskt ut. Och de blev faktiskt väldigt tacksamma över att jag ringde också. De sa det själva att nej, herregud, nej, vad bra att du ringde. Det här ska bort omedelbart. Och det är likadant, alltså man tänker så, försöker sätta sig in i de anhörigas perspektiv, så måste man behandla såna här händelser med fingertoppskänsla.
Tycker du att svenska journalister i allmänhet har den här fingertoppskänslan?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jämfört med till exempel brittisk tabloid
som ju kan vara ganska grov, så tycker jag att svensk press har överlag en bra hållning när det gäller brottsoffer. Vissa snedsteg har det varit ibland, absolut. Mm. Men oftast tycker jag att de håller en bra linje när det gäller det. Och att framförallt visa respekt för anhöriga.
En annan, nu när vi Patricks mamma, det här reportaget som vi pratade om inledningsvis. Där var det ju någonting väldigt bra och välgörande för henne att få berätta sin historia. Men det är ju någonting som jag verkar återkomma då i de här diskussionerna kring. Där den anhöriga själv är i någon slags chock naturligtvis fortfarande och rätt länge. Mm. Och vill berätta. Men så kanske det här chocktillståndet egentligen är missvisande. Så att senare kanske man inte hade gjort det. Att det finns en bild av att journalisterna utnyttjas, ska jag inte säga, men inte ställer upp lite för lätt som någon slags terapeutisk funktion som man kanske egentligen inte skulle göra för att få dem att prata i media.
Du menar att reporter gör det?
Ja.
Jag skulle nog snarare säga att det är så här att när det är... Säg att det har ägt rum ett mord eller så, och att det ligger i nyhetsflödet så att säga, att det nyss har hänt och att det samtliga tidningar skriver om det och så vidare, så brukar oftast hållningen vara det att, alltså man rapporterar om vad som har hänt och man kontaktar anhöriga också, men inte i första hand skulle jag säga för att pressa dem på uppgift, utan det är också utav en slags respekt gentemot dem och tala om att vi kommer att skriva om det här.
Egentligen så tror jag att den där bilden är egentligen nog mer närs i alla deckare som skrivs.
Mm-hmm.
Jag har inte tänkt på det, men där är reporterna, i alla fall i de svenska deckarna, så ser de ju ofta ganska skrupellösa, men det inte är så i verkligheten. En sak som jag har också tänkt på nu när det gäller ett annat väldigt uppmärksammat mord, nämligen Kim Wall, så finns det också en skillnad i hur rättsväsende och just med att man inte ger så mycket detaljer.
Mm.
Du pratade om det, att du tycker själv att det är ointressant journalistik att vara för detaljerad i hur brottet har begåtts och så vidare, utan att det är allt runt omkring.
Mm.
Och då tänkte jag på det när med rapporteringen där från Danmark och de danska åklagaren tror jag det var polisen. De var väldigt detaljerade beskrivningar av fynden de gjorde och så vidare, och det var väldigt obehagligt. Och det verkar inte, jag tycker inte att det verkar vara så i Sverige, att det inte bara är journalistkåren som har en etik som är annorlunda, utan också andra inrättningar.
Ja, när det gäller danskt rättsväsende så är det ju så att de släpper till exempel inte förundersökningar i såna här fall som Kim Wall. Så att det har inte svenska journalister fått ta del utav, utan de svenska journalister som har bevakat här har ju varit på plats på rättegången i Danmark.
Mm.
Men när det gäller Kim Wall, det har nog varit en del diskussioner om det i Sverige också. Hur media bevakade händelsen och just otäcka detaljer och så vidare. Men märk väl att det finns detaljer i det här fallet som svenska journalister aldrig skulle kunna sätta på pränt faktiskt. Utav respekt för anhöriga. Och för offret, för Kim Wall själv också, får man inte glömma bort. Att det här är oskrivbart. Det finns saker i den här historien som faktiskt är oskrivbara. Och ska förbli det.
Vi ska runda av. Mm. Men innan vi gör det så skulle jag bara vilja, om du kan, en liten spaning framåt för kriminaljournalistiken. För den har ju, det känns ju som du står på en peak nu.
Mm.
Men... jag som kommer från bokvärlden, så har vi sagt om kriminalromanerna i ungefär 10 års tid att det här är piken, men det bara fortsätter.
Ja.
Hur känner du inför kriminaljournalistiken? Vad tror du kommer hända framöver de närmsta åren?
Jag hoppas att den kommer fortsätta, och jag tror nog att det kommer bli ett större intresse för de psykologiska faktorerna. För den banan har vi varit inne på väldigt länge, men jag tror att den kommer att fördjupas. Det är min spaning i alla fall. Det är den tesen jag kommer driva.
Jag både hoppas och tror faktiskt också att du har rätt. Mycket tack vare dig och ditt arbete som ger mer smak.
Mm.
Stort tack Gunilla Granqvist från Aftonbladet för att du kom hit till Doxpodden.
Tack så hemskt mycket, det var väldigt kul att vara här.
Tack.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.